Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 219. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag på er denna förmiddag i sensommaren.
God dag.
Ja,
det har till och med kommit några regnstänker på din luften. Men nu så kan jag meddela att temperaturen bara stiger och stiger och nu är det kvart igen.
Det ser lidande ut, Max, säger jag. Till föga glädje för de som inte kan se bilderna som vi ser, som var lyssnare.
Kan du berätta att jag sitter utomhus, det är jag.
Ja. Du kan ju säga redan nu, så har ni fågelkvitter och sånt, så är det Max.
Det är inte jag.
Nej, dina omgivningsljud då. Idag tänker jag att vi ska prata. Det händer väldigt mycket saker i och kring Malmö FF just för tillfället. Idag ska vi prata om de fyra matcherna som är spelade sen vi hörde senast. Vi ska också blicka framåt mot de kommande. Vi ska dessutom behandla nyförvärvet Felix Bejmo och Guillermo Molins avsked. Men allra först så ska vi prata om det som skedde på tisdagskvällen, det vill säga att Malmö FFs tidigare ordförande Hans Cavalli-Björkman gick bort, 92 år gammal. Och då får jag ju naturligtvis vända mig till dig, Max, du som ju ändå var verksam på den tiden som Cavalli var verksam i MFF. Vad är dina minnen av Hans Cavalli-Björkman?
Nej, men det är en fascinerande historia egentligen. Hela hans väg in i Malmö FF och det han sedan gjorde. Ni är väl alla bekanta med historien och Erik Persson, starka roll i Malmö FF under väldigt, väldigt många år. Det var ju en annan tid. Det var demokrati i Malmö FF, absolut, som i andra föreningar. Men det var liksom inte riktigt som på det är idag kanske. Och Erik Persson såg till att 1970 en ung Hans Cavalli-Björkman valdes in i MFFs styrelse. Med det mycket medvetna önskemålet och framtidsmålet att Cavalli en dag skulle ta över som ordförande. Och det var anmärkningsvärt eftersom Erik Persson var socialist, hängiven socialdemokrat. Och Hans Cavalli-Björkman som bankchef i Malmö representerade kapitalet och var folkpartist dessutom. Och det, på den tiden så var liksom skillnaderna väldigt stora och det var, ansågs mycket anmärkningsvärt att Erik Persson gjorde den vägen, eller valde den vägen. Fyra år senare så blev Cavalli ordförande och årsmötet gick så att säga på Erik Perssons linje. Cavalli hade hunnit göra sig känd, hade hunnit bekanta sig med föreningen. Men man ska komma ihåg att Erik Perssons ande svävade över föreningen i väldigt många år ytterligare. Han gick inte bort från, om jag minns rätt, 1984 och fanns ju med på styrelsemöten och så vidare under hela den här perioden. Och det finns en legendarisk historia som jag tror är berättad av Einar Malmborg från början. Att när det var styrelsemöte och det viktiga beslut skulle fattas, så innan Cavalli klubbade någonting så tittade han alltid på Erik Persson och nickade Erik så var det okej. Okay. Så att det var ju väldigt mycket de som styrde och styrelsen i övrigt var väl, man ska inte vara elak och säga att de var marionetter, men de hade inte det stora inflytandet, utan det var ju ordföranden som hade den stora makten. Och det stora som Erik Cavalli gjorde var ju att, och det var väl det Erik Persson någonstans såg, att det gällde att modernisera föreningen ytterligare och lite grann leda den in i proffsvärlden och företagsvärlden, om vi ska uttrycka det så. Och det minns jag väldigt starkt. 1989 hade MFF förlorat nere i Belgien mot Mechelen. Hans Cavalli Björkman kom i Europaspel då. Hans Cavalli Björkman kom in i omklädningsrummet och deklarerade inför pressen att nu ska Malmö FF bli en proffsklubb. Vi måste lämna amatörtiden bakom oss och gå in i framtiden. Och det var precis vad som hände. Och det var ju lite grann, vad ska man säga, samma visionära anda som Erik Persson hade när han tog in Bob Houghton med Cavalli vid sin sida redan då. Som ung tränare. Att han insåg att klockan var slagen, att Malmö måste göra någonting radikalt för att hänga med. Och det som störde honom säkert ytterligare var att Göteborg just vid den här tiden hade väldigt stora framgångar internationellt. Och det uppskattade han inte.
Mm. Om man tittar på, bara flika in där med Erik Persson, det är ju som om man tittar på bilder, gamla bilder från till exempel MFFs Europacup-äventyr 79, så säger det, Erik Persson syns ju mycket oftare på bilder från den tiden än vad Cavalli Björkman gör. Det är nästan som han hade en laid back roll där på något sätt, om man bara får gå enligt liksom pressbilder från tiden.
Nej, men det var ju verkligen så. Erik Persson fanns ju ända nere på bänken ofta, och även Hans Cavalli Björkman dök i tidiga skeden ibland upp ända fram på bänken. Och det var också en tid då, alltså han var ju en, vad ska man säga, en ganska auktoritär person. En person som tyckte om att synas i debatten och älskade ju att debattera med vår gamle sportchef Åke Stolt och raljera med honom. Men han var också en person som oftast syntes ute när B-laget spelade match, och inte minst, vilket jag vill betona, när de laget spelade match. Och jag har sett i efterhand en intervju med Cavalli, jag tror det var Kvällspostens gamla Rune Smith som pratade med honom bara för några år sedan, just damsidan och hur besviken Cavalli var och hur fel han tyckte det var att man så att säga inte slogs för damsidan som hade varit så framgångsrik under 90-talet och 80-talet. Och det är ganska intressant. Liksom, för där är det väldigt mycket Erik Perssons anda också som finns där. Och det, om man ska prata politik, så socialdemokratiska och liberala ligger väl kanske ganska nära varandra just vad det gäller jämställdhet och de tankarna så att säga. Samtidigt som han var en kapitalist ut i fingerspetsarna och drev först Skandinaviska banken och sedan SE-banken i Malmö och började sedan jobba för handelskammaren, satt nere på Skeppsbron i ett stort kontor och var ju en väldigt viktig näringslivsprofil i Malmö, det ska man inte glömma bort. En väldigt stark röst och ekonomisk maktfaktor i Malmö under väldigt många år. Och med sådana starka människor så finns det ju alla sidor som sagt, och han var ju en drivande men också kanske lite påfrestande för en del att just att han var väldigt energisk och väldigt principfast.
Vad skulle du säga, Max, nu, Cavalli blev ordförande då redan 74, så är det ju lite som Fredrik säger att Bob Houghton-åren förknippar man ju ändå mer med Erik Persson på något sätt.
Trots att Erik Persson som, när MFF får bragdguldet 1979, så är det ju Erik Persson som tar emot det. Det säger ju någonting.
Men det var ju verkligen så. Jag förlåt, Fredrik.
Ja, nej, frågan jag skulle ställa var, vad är det då man främst förknippar Hans Cavalli Björkman med? Är det Roy Hodgson-åren eller är det liksom proffssatsningen som kom efter det? Vad känner du är liksom hans...
Jag tror framförallt det är proffssatsningen, professionaliseringen av Malmö FF. Man ska ju komma ihåg att...
Det var ju trist för dem att resultaten dröjde 15 år bara. Men...
Det är sant. Men jag tror att det var mer att det var en nödvändighet. Man hade fått släppa väldigt mycket spelare ut i Europa för billiga pengar på den tiden. Alltså ni vet hela den framgångsrika generationen med Thermo, Schwarz och Dahlin och allt vad det var. Jag tror att han insåg att Malmö FF måste närma sig klubbarna i Europa på ett annat sätt. Och för er som är yngre är det kanske svårt att förstå, men den här andan av att man på den tiden, alltså ändå som ändå inte är så jättelänge sedan, att man fortfarande hade sitt jobb och minst på halvtid och gick och jobbade och fotbollen var en bisyssla, det levde ju väldigt, väldigt länge. Man hade tidigt en satsning på ungdomsproffs och det var ju första trevande, men annars var det ju en amatörförening och därför tror jag att det var större. Jag tror nog så här att Roy Hodgson-epoken var väl mer att förvalta Erik Perssons arv. Alltså det var ju en förlängning av Bob Houghton på något sätt. Det var ju samma typ av tränare och samma typ av fotboll och satsning egentligen. Men jag tror att kontraktskrivningar, Och den rena proffssatsningen var det som gjorde väldigt starkt intryck. Sen kom det ju en annan del, och man ska komma ihåg att 90-talet var ju i mångt och mycket ett mörker för Malmö FF, och det var ju tungt, inte minst, och Cavalli ifrågasattes också i högsta grad då, för att Malmö hade ju inga pengar. Och det var väl ett misslyckande, publiken svek, hockeyn blev stor i stan, hockeyn till sponsorer. Så att där, man kan säga att 90-talet var ju inte en framgångssaga på något sätt. Och Cavallis, jag har skrivit om det, Cavallis, vad ska man säga, stora misslyckande var väl, han hade ju en dröm av att bygga sig, han kallade Intiman, där Swedbank stadion står, eller förlåt, där Eleda stadion står idag. En mindre arena, och den blev aldrig verklighet, men istället så valde man ju då att precis i skarven när han sen slutade som ordförande att bygga om gamla idrottsplatsen. Och det var ju bra för den idrottsplatsen idag, men det var ju inte bra för Malmö FF. Det var ju ett bakåtsträvande som var lite feltänkt, om jag ska uttrycka det så. Och det höll ju på att straffa sig. MFF åkte ju ur samma år som han hade avgått som ordförande, men förfallet hade ju börjat flera år tidigare. Och 90-talet var inte roligt för honom. Som sagt, då var han ifrågasatt. 80-talet var väl den stora epoken, framförallt där mot slutet. Ska man säga någonting ytterligare, så är det ju så att vi pratar mycket då om en ordförande. Men i Malmö FFs historia har ju ordföranden alltid haft en väldigt central roll, eftersom de ofta har suttit väldigt länge. Efter honom kom ju Bengt Madsen, och som då lyckades få Malmö tillbaka till allsvenskan, och man fick ju vara med och åka ur först. Men SM-guld 2004, planeringen och byggandet av stadion. Och sen då Håkan Jeppsson, som vi också vet tragiskt avled 2018. Som liksom gjorde Malmö FF till ett företag, kan vi väl uttrycka det. Anställde en vd och så vidare. Så det har ju varit, de har haft centrala roller i olika epoker. Och fungerat i sin tid, om jag uttrycker det så.
Det är när du säger att ordföranden har haft centrala roller. Man kan ju då påminna om att han satt ju ändå i 25 år som ordförande, Cavalli. Ja. Ansenlig tid, även om det inte nådde upp till Erik Perssons drygt 40. Så var det ändå väldigt lång tid.
Och sen, om jag minns rätt, så föll han väl för åldersstrecket sedan. Det måste han ha gjort, ja. Han hade ju satt ju en 70-årsgräns. Så att det var ju aldrig aktuellt att han skulle fortsätta. Och dessutom har han ju suttit i styrelsen 4 år längre. Eftersom han kom in redan 1970. Det som känns lite... Det är väldigt tråkigt när människor går bort. Det som känns extra tråkigt är ju naturligtvis coronasituationen. För jag tycker att Cavalli hade varit värd en snygg hyllning inför publiken på stadion. Men någon sådan blir det inte nu. Får väl se om de kan återkomma på något snyggt sätt till när publiken återvänder.
Mm. En tyst minut kan man nog räkna med i alla fall.
Det kommer alldeles säkert att bli, och någon form av liten hyllning på bildskärmen. Mm. Det kommer det säkert att bli.
En parentes i sammanhanget var ju att jag blev ju har ju liksom blivit varse en stöld här när det kommer till en så kallad one-liner-stöld, eller vad man ska säga. Det är ju det här som har sagt som Hans Cavalli Björkman, att han springer när han ser en journalist, och oftast så hinner han i fatt. Det här använder ju Nanne Bergstrand. Den gjorde ju han till sin när Kalmar hade sina framgångar där 2008 vann guld, och sa han ju det om Henrik Rydström, att när Henrik Rydström ser en journalist så springer han, och ofta finner han i kapp. Men detta är ju alltså, det är ju en ren och skär stöld helt enkelt från Henrik Bergström.
Ska jag säga något rent
passivt? Det är skatinvasion på Limhamn.
Alltså den hördes sen, den enda in i lurarna här. Ska jag säga något väldigt lite personligt då, så som sagt, det var en annan tid. Jag tror jag nämnt tidigare att jag hade förmånen att få träffa Erik Persson ett stort antal gånger. Jag beundrar människor med sånt stort engagemang. Men jag fick också möjligheten att som väldigt ung göra en intervju med Hans Cavalli Björkman uppe på SE-banken. Och blev väldigt förvånad när jag några dagar senare fick ett brev från SE-banken och tänkte liksom, nu, oj, vad har jag nu? Nu kommer utskällningen här. Men du har ett tackkort för en trevlig intervju. Och som ung journalist så kan det låta konstigt idag, men man var väldigt lättad eftersom Cavalli gärna röt till om han inte fick fram på ett rätt sätt vad han ville uttrycka.
Han måste ju vara speciell. Han pratade väl ganska mycket i rubriker.
Ja, jag skulle säga han var ju ett tacksamt intervjuobjekt. Jag menar, i en intervjusituation så är det inte min uppgift att tycka någonting, utan möjligtvis att försöka ställa följdfrågor som är kritiserande. Men han var väldigt bra på att parera med starka uttryck. Och det skiljer sig väldigt tydligt idag. Just det här att det är ju inte så ofta man hör en ordförande på samma sätt som man gjorde på den tiden, som ett så tydlig ledare för en klubb. Och det är naturligtvis företagsklimatet som har förändrat det. Skriker fåglarna fortfarande i bakgrunden?
Ja, lite grann gör de.
Ja, det är en trevlig kuliss.
Vi lämnar Hans Cavalli-Björkman, som alltså gick bort på tisdagskvällen, 92 år gammal, och går över till dagens fotbollsverksamhet. Sen vi pratade vid senast så har MFF spelat 4 matcher, och jag har tänkt att vi ska prata lite grann om var och en av dem med ett namn, ett spelarnamn som ingång till varje match. Och den första matchen vi har att prata om är ju, det är länge sedan nu, men det är alltså derbyt mot HIF. Och där ville jag börja med Jo Inge Berget. Och jag tänker egentligen framförallt på den målsvit som han var mitt uppe i då. Det kändes också som att hans insats där och i den följande matchen var, det kändes som att det var på något sätt symptomatiskt för det flytet som MFF hade fått igång. Mm. Vad säger ni om det?
Ja, men det kan man väl säga. Det var väl, om man tittar på det personliga planet, så var ju, det skrevs ju lite om Jo Inge Berget inför säsongen, och det var liksom, som sagt, det, man får ju ta allt det där med en nypa salt, eftersom inblicken i MFF under april, maj, när de bara tränade, var väldigt, väldigt liten, för att säga ingen alls. Men det framstod ju lite som att Jo Inge Berget var något av vårens förlorare. Han stod långt ifrån startelvan, och om han ens skulle ta sig in i startelvan så skulle det absolut inte vara på en plats som han själv gillade. Men här under sommaren har han ju på något sätt tystat det tvivlet, eller om det nu fanns ett sånt tvivel, och verkligen slog sig in i startelvan på en position som verkar passa honom väldigt, väldigt bra.
Jag tycker ju att alltså hösten var väl inte kanon för Berget heller, om jag minns rätt. Men
ja, lite skador och så hade han problem med det.
Det känns någonstans som att han har hittat tillbaka till sitt gamla jag. Kanske gjorde han det redan med den där magiska passningen till Marcus Rosenberg mot Dynamo Kiev. För att det är lite det vi har sett av honom utöver målen också, tycker jag. Att när vi klagar på att många spelare slår dåliga inlägg, så har han vid några tillfällen, inte så många, men några tillfällen just haft den där förmågan igen att med precisa bollar från kant ställa lagkamrater i väldigt bra positioner. Plus att han jobbar som en galörslav framåt och bakåt. Och därmed blir en bättre spelare själv, tror jag, men också driver på resten av laget.
Mm. Den förmågan han har är att slå de tidiga inläggen, vilket ju tyvärr är något av en bristvara i allsvenskan, skulle man.
Det var ju en av Fjällströms käpphästar, kommer ihåg, när han tog över, att han ville se tidiga inlägg liksom, mot framstörtande anfallare. De är ju svåra att försvara sig mot. Men det är också att Jo Inge Bergets extremt goda fysik gör ju honom väldigt lämpad för Jon Dahl Tomassons spelsystem. Alltså här har du en spelare som kan pressa våldsamt, men ändå har krafter kvar i andra halvlek att avgöra matcherna. Tittar man på de målen han har gjort i MFF, så är ju majoriteten faktiskt i slutet av matcherna. Det är där han är som starkast. Han orkar lite till när andra kroknar, och detta har ju också visat sig när det är väldigt många matcher, att ha den spelstilen och kunna spela så mycket som han gör. Det är ju ett styrketecken. Och så är den rollen han har då, som en av de här, vad ska man säga, en kantanfallare. I den blandar han ju de här styrkorna från som wingback, som han hade där han lite motvilligt gjorde succé på. Sen också där han också kan ha en klart större möjlighet att gå in centralt, vilket ju i den rollen han själv föredrar. Så det är liksom, det blir det bästa av två världar för honom.
Derbyt i övrigt, det var ju som sagt länge sedan. Mest anmärkningsvärt var kanske att både Frans Brorsson och Anel Arkvinodzic blev målskyttar. Annars så var det ju en ganska säker seger, får man säga.
Ja, de fick ett par familjens straff där i början.
Men det som Fredrik säger är intressant för det med straffar. Vi ska kanske inte få ut på oss för mycket idag, men jag har ju en känsla av att det har varit väldigt mycket straffar i år. Det har varit en hel del väldigt billiga straffar och straffar som har missats. Så att jag känner ju bara hur VAR-tekniken blir mer och mer välkomnad i min värld. För jag tycker faktiskt att det har varit rätt många avgörande situationer i år där det kan ha blivit fel. Men det var en parentes.
Ja. För MFF, eller MFF där, så är det ju, kan det ju visserligen, men där kan ju domarna kosta på sig att ta en tveksam straff.
Ja.
Lite så. Det är ju ändå bara 50% chans att de gör mål. Vilket ju är en våldsam förbättring jämfört med förra året. Så man ska inte.
Där får väl Berget då ha lite kritik också. Möjligtvis då eftersom han brände en straff. Ja. Jag vet inte vad Hedenskog säger, det var väl en bra målvaktsräddning.
Ja, det var, alltså det finns ju, det var det absolut. Det finns ju inga, samtidigt så finns det ju inga bra straffar som inte blir mål. Alltså.
Jag säger fortfarande, alltså, snälla straffläggare, höj blicken, titta inte ner på bollen och titta lite grann vad målvakten gör, så gör ni mål.
En annan som både har missat och gjort mål på straff är Isak Kiese Thelin, och jag tänkte att vi skulle prata om honom nu i anslutning till Falkenbergsmatchen. MFF vann ju den med 1-0 på bortaplan trots en tidig utvisning på Kiese Thelin. Och det har ju i praktiken blivit så att MFF förklaras har fått spela tre matcher utan honom. Och vad har det inneburit för MFFs spel?
Inte så mycket faktiskt. Inte resultatmässigt i alla fall, även om man förstås hade behövt kanske allra främst i matchen mot Mjällby där det blev tufft och kamp och så vidare. Men det är ju ganska intressant att MFF har två största stjärnor. Ola Toivonen kanske ska in i det sammanhanget också. Men tittar man på Anders Christiansen och Isak Kiese Thelin så har alltså båda stämplat och sparkat sig till sammanlagt ganska många matchers avstängning. Trots att MFF inte har varit i något slags pressat läge i något av matcherna när detta har skett.
Toivonen skulle väl kanske haft ett rött kort också för en stämpling.
Ja, precis. Men det är underligt. Jag vet inte, jag antar att man är liksom taggad till tänderna på något sätt och då rinner det över ibland, anspänningsnivån är så. Men det är ändå rutinerade spelare. Att det är oväntat att det händer bara.
Möjligtvis att det beror på det täta matchandet, för det har varit mycket gula och röda kort i många lag i år. Jag tycker att Isak Kiese Thelin betyder otroligt mycket för Malmö FF. Jag tror faktiskt att de hade vunnit matchen i Mjällby med honom på planen. Det finns liksom ingen spelartyp som kan ersätta honom, och det märktes väldigt tydligt där. Det blev lite konstigt kan man säga för den som hade varit närmast i nuläget med tanke på hur hans spelstil har förändrats. Det var väl egentligen Guillermo Molins som hade kunnat spela den matchen. Jag tycker att det var ett av Thomassons märkligaste val och största misstag när han satte Adi Nalic där framme, för det var totalt misslyckat. Det kändes inte alls rätt spelartyp, framförallt inte mot det motståndet.
Det fick mig också fundera på hur det egentligen står till med Ola Toivonen. Okej, att han kan känna sig sliten och matchats ganska hårt här efter ett långt uppehåll, men det hade ju varit rimligare att spela honom mot Mjällby och sen vila honom nu när Thelin är tillbaka.
Nu vet vi ju så väldigt lite, men jag blev inte överraskad om Toivonen vilar även mot Falkenberg, eftersom det sen väntar Europa-kval på torsdagen och Elfsborg på söndagen. Så är det minsta tveksamheter så tror jag inte de vågar spela honom. Men vi vet ju ingenting tyvärr.
Samtidigt så skulle Toivonen knappast ha spelat i den striker-rollen, den nummer 9-rollen egentligen. Det trodde jag ju när MFF mötte Örebro och man såg bara, man får ju inte formationen utan man får ju bara namnen som ska ingå i startelvan. Då hade jag faktiskt väntat mig att Ola Toivonen var den som skulle bli spets då. Men det blev Sarr istället. Och sannolikt så hade ju i sådana fall, man ville nog ha Bonke förstås för kampen där på mitten. Och det hade kanske blivit så att Erdal Rakip på stå sidan och Anders Christiansen ett steg ner. Men jag kan förstå varför han spelade när Anders avslutade ju matchen på ett bra sätt. Och man ville väl kanske rida lite på den bra känslan han fick efter att ha gjort sitt första mål. Så stämde det ju inte helt enkelt. Det blev inte så bra.
Om vi backar tillbaka till matchen mot Falkenberg då, så vill jag fråga om det, minns ni någonting av den?
Inte mycket. det var ju en uppvisning i moral och kamp och krig och vad ska man säga, förmågan att ta marginalerna på sin sida med 4 raka stolpar där är samma anfall eller vad det var.
Ja, det var otroligt. Jag ser bara 3 av stolpträffarna, men när man tittar på väldigt många repriser så inser man att även andra läget är faktiskt 2 stolpträffar.
Johan Dahlin ger ju till och med upp. Han tror ju att bollen har gått in. Ja. Han slår nästan ut med armarna. Liksom.
Ja, det är tufft. Alltså, mycket matcher går ner på 10 man efter 8 minuter. Då är det faktiskt starkt att bara ta med sig poängen hem. Det måste jag säga.
Ja, om man tittar på lag, jag vet inte om det har att göra med att MFF har en stor trupp eller att man har spelare som har en bra fysisk standard. Men det är anmärkningsvärt att MFF är så pass bra i slutet av matcherna som man är, tycker jag. Man viker inte ner sig, man växer in i matcherna hela tiden. Så att det är bra tränade stor trupp, eller en kombination av dessa.
Då går vi vidare till MFF Örebro. En match som slutade 2-1 och då tänker jag att vi ska prata lite om Erdal Rakip. För det han visade upp i den matchen var ju någonting som man i princip inte har sett från hans sida sen innan han försvann till Portugal och sedermera England.
Mm. Ja.
Nej, kunde han hålla den standarden regelbundet så skulle han ju få oändligt mycket mer speltid. Han är ju lite ojämn och det är klart att det beror delvis på att han inte spelar kontinuerligt. Men det är ju den kapaciteten som finns i honom. Arbetsmässigt och fotbollsmässigt och allt. Det är väl lite ett mysterium att han inte kan få ut ofta.
Ja, detta var ju första matchen efter att det blivit officiellt att Tim Pritcha lämnar Malmö FF för Ålborg. Och de två som gjorde målen och båda fina insatser, Rakip och Nalic, fick väl på något sätt lite symbolisera den här motsatsen till Pritcha, även om det inte är helt rättvist. Det är alltså två spelare som knutit näven och kämpat på och inte krävt någon speltid utan liksom verkligen jobbat hårt för den och fick ju då utdelning i den här matchen. Så det blev lite så, någon slags symbolik i det, även om det som sagt inte hela sanningen. Liksom. Det är alltid mer invecklat varför någon väljer att kämpa och varför någon känner att det är dags att röra på sig.
Du har absolut en poäng, Fredrik. Det är tänkvärt. Faktiskt. Jag tror många spelare borde tänka som Nalic och Rakip faktiskt.
Men Rakip är ju intressant, hans utveckling. Han hade det ju ganska tungt under Rössle där en markeringsmiss mot Häcken, eller kanske snarare att han pratade om markeringsmissen mot Häcken, gjorde att Ove Rössle placerade honom utanför laget ganska länge. Men även där kämpade han ju på och kom in och gjorde det här målet mot Dynamo Kiev som ju, när det skulle summeras var faktiskt en viktigare, eller i alla fall lika viktigt som Marcus Rosenbergs avgörande på övertid, även om liksom den var inte riktigt lika uppseendeväckande. Han har ju verkligen, jag har aldrig läst honom eller hört honom liksom beklaga sig. Han har väl inte varit nöjd med situationen, men han har liksom inte...
Men vad krävs det för att, är det liksom kontinuerlig speltid och så som krävs för att han ska fortsätta hålla den nivån? Eller vad tror, för det känns som att det är svårare att få den kontinuerliga speltiden nu. Ja. Både med tanke på spelprogram och konkurrens i truppen.
Problemet för Erdal Rakip är ju att hans främsta konkurrent egentligen är Anders Christiansen. Mot Örebro så gick ju Rakip in i Christiansen-rollen på mittfältet. Eftersom Christiansen saknades i den matchen. Det han kan göra var ju det han gjorde. Han tog tag i bollen och styrde spelet och framförallt producerade poäng. Han visade på plan att han var ledare. Jag tror inte att han pratar på samma sätt som Anders Christiansen gör på plan. Men det är inte alltid helt lätt att uppfatta. Men han visade ju liksom i sättet han anförde MFFs anfallsspel att han också går att lita på.
Och han är ju lite som Berget där också. Att han, när han kommer igång så kämpar han och springer och springer och springer till den stupar. Och jag tror att de egenskaperna är väldigt viktiga. Jag tycker det är det som ibland fattas när inte MFF fungerar. Mm. Det är liksom att det blir lite lojt, eller om man ska uttrycka det, i arbetskapacitet.
Mm. Men det var ju också en match där det var inte lätt för Rakip att komma in i det. Alltså MFF saknade ju hela sin centrallinje i den matchen. Johan Dahlin stod inte. Mittbacksituationen vet vi sedan länge hur det ser ut. Anders Christiansen var borta och Isak Kiese Thelin avstängd. Så ja, det var inte lätt att komma in, men han gjorde det oerhört bra där.
MFF spelade ju väldigt underhållande fotboll i den matchen mot Örebro. Örebro skapade inte särskilt mycket. Lyckades i sig ändå ta ledningen.
Och borde ha utökat den också. Ja. Samtidigt så skulle MFF varit i ledningen med 1-0 tidigt i matchen där Bergets mål döms bort felaktigt. Där var det ju intressant att höra hur ansatt en domare kan vara. Ola Toivonen är det ju som blir avblåst i mitten för vad jag tror ska vara någon slags hands eller gruff. Uppfattar inte riktigt det 100% där, men det är ju alltså fel, visade priserna. Och då, det han säger till domaren efter där är inte supertrevligt. För en domare att höra. Liksom. Alltså, det är vansinnigt, men det förstår man. Det är ett mål som är på felaktiga grunder. Men ja. Det är inte alltid helt lätt att vara domare.
Nej.
Var?
Ja. Nej, det kändes som att Örebros mål var ju... och den chansen de hade att göra ett mål till, det var ju liksom någon sorts... skönhetsfläckar i den insatsen, men de är ändå värda att diskutera, för det kändes som att det var ganska ordentliga markeringsmissar MFF som ledde fram, inte minst till målet.
Ja.
Jake Johansson, heter han så?
Jake Larsson,
just det. Mm. Han springer ju förbi både en och två MFF-are på sin väg mot bollen.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Det är ingen som överhuvudtaget verkar tycka att det är värt att ta upp någon markering på honom.
Det är ju lätt.
Förlåt. Här kör du.
Nej, det är mest på att det är lätt att det blir lite nonchalant i försvaret när man har bollen så mycket i anfallet. Liksom. Det är en enormt svår utmaning. Också när det är dessutom en ny målvakt som står i målet. Men det kan vi återkomma till nästa match.
Ja, det hänger ju ihop och det kanske ska återkomma där. Så jag tycker att målvakts- och mittbackssituationen går ju in i Mjällby-matchen också. Vi kanske ska återkomma till det.
Ja, men vi kan gå åt den direkt.
Ja, mot Örebro så mönstrar ju MFF sin yngsta startelva på flera år. Och just om man tittar på, om man då räknar Akip in i någon slags lite försvarsmässig aspekt, så är det ju Marco Johansson i mål och så är det ju Frans Brorsson och Anel Ahmedhodžić, och så framför där så är det Erdal Rakip. Och så lite mer rutinerade Bacharuda. Men det är en ungt central lås där.
Nej, jag vill inte lägga någon sten på hans börda på något sätt, men Anel Ahmedhodžić har ju haft en fantastisk sommar. Det är vi alla överens om. Det är liksom, har varit en explosionsartad utveckling. Men jag har ju med viss envishet hävdat att det är ju inte riktigt bra att en så ung spelare spelar match efter match efter match med det ansvaret. Och jag tycker man har märkt en skillnad. Dessutom när han har fått bror som bredvid sig som då inte har spelat så mycket heller. En viss liten trötthets- eller osäkerhetskänsla. Och Anel har ju slagit bort mycket mer passningar till exempel den senaste tiden också. Och därför tror jag fortfarande att han skulle ha vilat mot Mjällby. Det är lätt att säga i efterhand, men jag sa det faktiskt att han skulle byta i halvtid när han dessutom var varnad. Och han borde blivit utvisad i andra halvlek. Det är någonstans lite trötthetstecken när de här grejerna kommer. För han är ju en spelare som spelar med små marginaler när han bryter och så vidare också. Så att den här skadesituationen på mittbacksidan tycker jag, utan att den har kostat så många poäng, så har de ändå märkt nu på slutet.
Vad gäller skador så gick han ut på övertid mot Mjällby, Ahmedhodžić. Han trampar ju snett utanför linjen. Han skulle hämta en boll i slutet av matchen. Jag vet inte om ni uppfattade den händelsen.
Faktiskt inte. Jag bara noterade också att han inte var helt kurant i foten när han gick av. Och det är väl mycket som tyder på att det kan vara Oskar Lewicki och Frans Brorsson som spelar där bak på söndag. Eftersom vi tyvärr fortfarande inte får veta någonting egentligen om statusen på Rasmus Bengtsson eller Lasse Nilsson, som har antytts snart vara på gång i en månad ungefär. Men fortfarande, Lasse Nilsson är väl den som då har ansetts vara närmast, men han har inte varit i närheten av en trupp. Så att det finns en problematik i det här. Jag är fortfarande lite överraskad, trots alla de här 8 raka segrarna och allting som har gått så bra, att Malmö inte har valt att plocka in en mittback till.
Ja, Frans Brorsson.
Ja, de har ju, ja. Det är inte för att förringa hans insats, men jag tänker så här att osäkerheten kring Lasse Nilsson och Rasmus Bengtsson känns så stor ändå, framförallt vad det gäller Rasmus som de har ju inga matcher i benen och nu halva säsongen har gått, kan man komma ihåg. Så att, men som sagt, hade vi vetat mer så hade jag kanske inte ställt frågan. Det är kanske så att Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsson spelar på söndag, vem vet.
Vi får se. Om vi pratar då lite mer om Mjällby-matchen och inleder det pratet med Marco Johansson.
Tycker du ska prata?
Ja, det kan jag göra. Men det är lite som ni har varit inne på. Det känns inte som, det finns egentligen ingenting som man direkt kan peka på och anmärka på insatsen, tycker jag. Men det, alltså det rent målvaktsspelsmässiga. Men det känns ju som att man har tappat en trygghet och en stabilitet i försvaret och i försvarsarbetet i de här matcherna när Johan Dahlin inte har varit med.
Ja, det är väl precis den beskrivningen jag instämmer helt och fullt med. Och jag tycker att det finns en osäkerhet vad det gäller fasta situationer. Jag vet inte, Mjällbys 2-1-mål kan du kanske säga mer om, Fredrik, men Det blir en ganska, det där är ju en liten styrning, det är där ju, men det känns osäkert redan innan frisparken osäkert.
Det som jag tänkte på mot Örebro med Marco Johansson var, och man ska ju inte säga det med 100% säkerhet eftersom det är inte säkert att man uppfattar allting, men han hörs nästan ingenting, Marco Johansson. Man märkte att det är en målvakt som känner sitt försvar och har ett starkt självförtroende efter många matcher och många år, låter sig höras på planen. Inte hela tiden, det är olika för olika målvakter. Men när det behövs så är man, då visar man vem som bestämmer. Och på samma sätt, som sagt, jag var inte på plan i Mjällby. Jag vet inte riktigt vad som sades där. Men det kan ju, man kan ju på, liksom, när man bara ser det utifrån, så ska ju Marco Johansson berätta för Jo Inge Berget: den här bollen rör du inte, den är min. Och det är just det som Max också säger, det fasta situationer, att det sprider sig en liten osäkerhet med ny målvakt. Ja, man hör någonstans att han säger att han ska ta den, men frågan är om jag ändå inte ska ta den. Han är ju inte så säker som Johan Dahlin. Alltså, som sagt, jag säger inte att det var så, men det är lätt att det uppstår den typen av situationer. Och dessutom så blir det än svårare när MFF faktiskt möter ett lag som är ruskigt starkt på just fasta situationer. Och just när 2-1 frisparken kan man ju, tycker jag också faktiskt att Erik Larsson ska,
ja, han ska faktiskt ta en känga för det.
Som tar en sån frispark som är faktiskt inte speciellt nödvändig. När en Mjällby-spelare är på väg bort från straffområdet och ändå var så het på honom så att han går omkull i ett så bra inläggsläge.
Alltså när man möter ett lag som över en hel match inte skapar någonting eller skapar en målchans som inte är på fasta situationer, då måste man ju verkligen vara lite vaksam, tycker jag. Då måste man ju förstå att kan vi undvika de här fasta situationerna så kommer de inte göra några mål. Ja, det känns, för det var ju samma innan, precis före den frisparken som du blev mål på, så var det ju en annan på vänstersidan där Jonas Knudsen gjorde precis lika dålig bedömning av situationen som Erik Larsson gjorde. Den frisparken resulterade inte direkt, men den resulterade ju så att säga i nästa frispark. Så det var ju en hel serie av mindre goda beslut.
Mm. Vi är nere på detaljnivå också som är svårt att leda i bevis. Men jag blev förvånad att Knudsen spelade den matchen. Jag var faktiskt rätt övertygad om att Safari skulle spela. Med lite, vad ska jag säga, med hans erfarenhet och lite kluriga attacker framåt. Därför att Knudsens långa inkast är inte riktigt bra vapen mot Mjällby som är väldigt starka på fasta situationer. Så att, och Knudsen har visat en lite vikande form också i ett par matcher efter en väldigt bra period. Så att det kändes inte som laget blev riktigt rätt balanserat i den matchen. Sen, samtidigt så ska man ju komma ihåg att det var starkt. Alltså det är inte lätt att ta en poäng i Hällevik, det kan jag säga.
Det är precis det MFF brukar ta en poäng i Hällevik. Det är ju deras grej.
Med tanke på hur liksom, vilka som var borta i matchen och hur det hade sett ut, så tycker jag egentligen att de ska vara hyfsat nöjda med det.
Ja, så de kommer ju tillbaka från två underlägen.
Ja, det enda, de ska inte vara nöjda med att de bränner en straff igen, men sen vet man inte om det hade väntat. Men sen sammantaget så är 8 raka segrar och sen ändå klara oavgjort till den 9:e. Det är ju en fantastisk period Malmö FF har haft, som nästan har varit på väg att knäcka allsvenskan. Nu är det väl inte riktigt så, men de har ju vänt ett läge till något. De kan ju spela med en helt annan, vad ska man säga, ett helt annat lugn än vad de kunde för en månad sedan. Det är inte den stressen på laget som det var då. Och det tycker jag märks väldigt tydligt. Jag tycker att det rakare spelet och en lugnare inställning har gjort underverk.
Dessutom så krympte inte avståndet till andra platsen. Det är ju inte heller att förringa. Sen är ju det här intressant. Jag såg att det drog igång lite diskussioner om keps.
Ja, det var inte lika. Det var rätt mycket.
Men jag tycker bara det är intressant att det fortfarande, att alltså, det har gått så många år har fotboll spelats i, ja, men allsvenskan sedan 1944, och det enda skyddet mot sol som kom, det är fortfarande den här kepsen. Varför har inte utvecklingen plockat fram någonting annat? Varför finns det inga linser eller några special solglasögon eller sånt där? För jag tycker själv att keps är ganska jobbigt om man typ till exempel spelar tennis.
Ska jag också berätta?
Ja, men det är keps är jobbigt. För när det kommer en höjdboll, då hjälper ju inte kepsen mycket när du tittar uppåt mot bollen. Exakt. För det brukar du göra i fotboll. Och den är snarare ett störande moment om man ska titta rakt framför. Då försvinner den ur synfältet och så vidare. Jag tycker kepsen begränsar mer än vad den hjälper.
Så, alltså det enda glädje man har av kepsen som fotbollsmålvakt, det är att man kan vila ögonen. Alltså under spelets gång. Så att man inte behöver kanske kisa så mycket. Det är det. Men som du säger Fredrik, när det kommer en boll sen som är hög och du måste titta upp. Ja, då tittar du upp från skugga och plötsligt rätt in i solen. Då blir du bländad. Du blir mindre bländad om du undviker att använda keps. Eller om du struntar i kepsen hela tiden, för då är du van vid solen. Så är det med det.
Var inte Häckens gamla målvakt som körde solglasögon? Kan jag minnas fel här nu? Vad heter han? Håkan? Nej, där får jag kolla upp sen. Men jag har för mig att det fanns en Häckenmålvakt. Men Joakim kan han heta så. Någonting.
Ja.
Som körde...
Med långbyxor också.
Ja, okay. Exakt.
Ja.
Det man kan säga eftersom jag nu var på Strandvallen, det är att jag tror att det var det optimala solståndet för att det skulle vara värsta möjliga problem. Den stod alltså otroligt lågt och rakt i ansiktet på Marco Jansson. Och det jag trodde att många reagerade med det här med keps, det var att han väldigt ofta stod som, och gjorde honör och stod och kisade med handen uppe. Alltså det spreds en osäkerhet som jag tror att Mjällby-spelarna kände av. För det ser osäkert ut när han stod där och jag ser nästan inte bollen. Ungefär.
Du vet vad som sprider osäkerhet, Max? En målvakt i keps. Det sprider osäkerhet. För det ser ut som en 8-åring.
Exakt. Ja, mitt värsta kepsmålvaktsminne är Ljungskile möter Helsingborg på bortaplan 1997. Det ösregnade hösten 1997. Helsingborg var med 7-0 och Ljungskiles målvakt stod i bakåtvänd keps.
Han är ganska ofta.
Jo, men just det blev extra påtagligt i ösregnet på Olympia. Så det har varit
keps. Det är praktiskt, du brottar inte in i nacken.
Ja. Men det jag vill säga, jag tror, jag vet inte om keps hade löst problemet, men det var faktiskt ett klart märkbart bekymmer på planen.
Mm.
Som spred osäkerhet, tror jag, i Malmös backlinje faktiskt.
Mm.
Och som stimulerade Mjällby till att slå inlägg.
Och vilka är vi, vad har vi för några solarenor? Jag vet att Bravida på Hisingen är också en sån mardrömsarena för målvakterna i andra halvlek.
Örjans vall i Halmstad, fast det är mest för pressen. För pressen,
ja, det är på långsidan.
Mm. Ja, men där är det mer okej med keps.
Nej, jag tror Strandvallen vid denna årstiden är den absolut.
Ja, det finns värsta. Inte så många arenor
som är så öppna.
Där det är solen har så fritt in.
Right. Så.
Nej, alltså de som är lite mer... noggranna lägger ju, det är ju bättre att inte lägga arenan i rak öst-västlig riktning, kan man säga.
Mm. Man kanske inte har en sån ny arena som Bravida Arena också.
Vad sa du?
Orutinerat, men en sån ny arena. Precis. Som Bravida Arena.
Precis. Då så släpper vi det som har hänt på fotbollsplanen och tittar lite framåt. Det har nu spelats 16 omgångar av Allsvenskan. MFF har 4 poäng till Elfsborg, 6 poäng till Djurgården, 7 till Norrköping, 8 till Häcken, 10 till Sirius och 11 till Hammarby. Där någonstans kan man med gott samvete dra ett streck. Men jag vill fråga er då, av de här 6 lagen som jag nämnde, vem är MFFs huvudkonkurrent och varför?
Jag ska börja. Eller?
Ja, börja nu. Kör du.
Jag tycker fortfarande att det är IFK Norrköping. Trots det här, vad ska man säga, det här, den usla form de har visat upp i de senaste matcherna. Men ja, det blir spekulation förstås, men det känns någonstans som att de har haft sin svacka nu. Och förmodligen lärt sig något av den. De fick ett viktigt trendbrott mot IFK Göteborg senast. Vann med 3-1 trots att de kanske inte direkt dominerar spelet. Sen har de fått in här under sommaren Linus Wahlqvist och Linus Hallenius som kanske sett inte sådär 100% ut hittills, men de kommer nog också växa in i sina roller. Jag tror inte Djurgården riktigt har den offensiva kvalitet just nu som krävs för att liksom äta upp MFFs försprång. Även om de börjat vinna lite grann som de vann i fjol. Men jag tycker Boja Turais saknas. Dock med invändningen av att Magnus Eriksson, den förra MFF-spelaren, ryktas vara på väg tillbaka. Det kan bli den där höstinjektionen som de behöver.
Jag tror att det här tråkiga svaret att Malmö FF är den svåraste motståndaren fortfarande. Faktiskt. Det är nog rätt mycket upp till laget själv i man har skaffat sig vinnare.
Jag skulle ställa en mer stängd fråga.
Men om man då går vidare så håller jag med Fredrik att Norrköping känns som det laget som ändå är stabilast på något sätt. i längden. Så jag tror att de blir svårast. Djurgården tror jag kommer att få gå in i en lite kämpigare period med tanke på att de nu också har Europaspel. Vi spelar in detta onsdag lunch och de möter Ferencvaros ikväll. De har minst två matcher i Europa beroende på hur det går. Även om Magnus Eriksson kommer hem så tror jag de kommer bli splittrade. Jag tror inte det, att de har förmågan att äta in det här. Jag tror kanske kvaliteten heller. Sen tror jag också att man kan stanna vid fyra lag. Alltså de lagen som är ännu längre efter. Du sa väl Sirius och Hammarby här. Ja. Man ska komma ihåg att de har fyra lag framför sig som ska kollapsa mer eller mindre.
Mm.
Jag tror inte att det kommer att hända. Även om Hammarby på pappret skulle kunna ha kapaciteten att vinna väldigt mycket så har jag väldigt svårt att säga att alla lagen framför skulle haverera. Det är något lag som kommer att gå bra där.
Mm. Ja, Elfsborg är ju... Jag hoppas att Elfsborg orkar hänga med. För att dels är det väldigt roligt. Jag förstår att många MFF-supportare som lyssnar på detta kanske inte riktigt håller med mig där. Men det är ju roligt om Elfsborg är inblandad och att det blir en häftig guldstrid här till hösten. Och jag tycker att de står för någonting positivt och bra, Elfsborg. Och Jesper Karlsson är ju mest underhållande att se i Allsvenskan hittills, tycker jag. Kul att han har blommat ut, att de får ut max av honom. Jag tycker att de spelar häftig fotboll, Elfsborg. Det är kul.
Det jag skulle säga just om Elfsborg, det är väl att egentligen så avgörs ju väldigt mycket den 30 augusti här i Malmö. För vinner Malmö den matchen, då undrar jag om Elfsborg kommer att vara som en guldkandidat. Men skulle däremot Elfsborg ta poäng eller vinna mot Malmö, då blir de att räkna med även i fortsättning.
Absolut. På tal om Hammarby så tänkte jag på det. Det blir ju aldrig bli av. Och det är också en sak som MFF-supportrar tveksamt håller med mig om. Men visst har Gerolin satt oerhört väl in i Hammarby. Som spets i deras temana anfall där. Det hade varit, den rollen har varit liksom klippt och skuren för honom.
Ja.
Han är ju fortfarande klubblös.
Och
Hammarby är ju på jakt. Hammarby är ju på jakt efter en anfallare där. Det har inte riktigt funkat som det de har kört. Jag tror att han hade kunnat göra det. Funkat bra i det sättet laget spelar. Han hade fått en tydlig roll som ledare där uppe. Och liksom, det hade hängt ganska mycket på honom att göra mål. Det hade passat honom.
Tror du att han vill spela i Hammarby då?
Nej. Det tror jag inte. Jo, det tror jag nog att han skulle inte ha någonting emot egentligen, men han har målat in sig i ett hörn med att säga att han kan aldrig representera ett annat allsvenskt lag, så att, ja, det går ju inte. Speciellt Hammarby är speciellt infekterat nu efter den här Zlatan-historien. Det skulle inte funka att Guillermo Molins också går dit.
Molins är så oerhört svårläst som person, så att jag vågar faktiskt inte ha någon bestämd uppfattning om var han skulle kunna hamna.
Men det hade piggat upp ur ett nyhetsperspektiv om han gick dit.
Men när vi nu ändå har kommit in på ämnet så tycker jag att vi kan prata lite mer om Guillermo Molins. Det blev ju så alltså att den söndag den 2 augusti var det som han lämnade planen på Gamla Ullevi och ersattes av Isak Kiese Thelin. Och det lär väl av allt att döma var det sista man såg av honom i MFF-tröjan. Någon tredje comeback lär det väl knappast bli talen.
Nej.
Så då undrar jag, vad har han betytt för MFF och vad har MFF betytt för honom?
Kan vi göra en hel podd om detta ämne?
Ja, det är nästan så. Ja, men för mig var det hösten 2013. Men även om MFF hade vaknat till liv och liksom blivit bättre de åren innan. Ändå positionerat sig som ett bra allsvensk topplag. Så kom han in med det där självförtroendet som gjorde hela skillnaden för hur decenniet skulle fortsätta för Malmö FF. Det fanns en självklarhet i att MFF skulle vara bäst. Man tyckte väl då kanske att den allsvenska toppstriden 2013 var spännande. Men tittar man tillbaka på det så var den inte det. För att MFF var så pass bra och spelade med ett självförtroende att inga utmaningar var svåra. Och detta fortsatte 2014 och bar sen vidare av Marcus Rosenberg som fungerade ungefär på samma sätt. Men det som den tonen som Guillermo Molins slog an när han kom där i augusti 2013, tycker jag, den definierar ju MFFs fortsatta decennium.
Ja, det är ju den hösten 2013 och så våren 2014 när han dessutom får spela med Rosenberg. Vi är väl väldigt många, jag har ju sett det bland supportrar som liksom skulle vilja kunna skriva om historien där, att den där matchen i Belgrad när han skadade knät aldrig hade spelat, så sett vad det hade lett då. För det är klart att det då sker en förändring, och det måste vi väl alla erkänna, även Molins själv, att den skadeperioden som kommer därefter och han blir en annan typ av spelare. Det går bra i perioder, men det är någonting som inte riktigt finns där. Och, jag tror någonstans att han hade behövt spela en period i ett lite sämre lag kanske. Där han hade varit, fått mycket speltid. Alltså inte nu utan i tidigare skede, för att kanske då har hittat tillbaka ännu mer. Samtidigt kan man tycka att man skulle kunna träna sig tillbaka i Malmö FF till det. Det är synd att han inte har kunnat få fler chanser, men det är, samtidigt är det förståeligt att det blev så. Separationen var väl nästan oundviklig till slut. Sen tror jag att det finns ju mer i detta. Det finns ju hans bitterhet över att han inte spelar, men det måste finnas något mer i att man löser sig från sitt kontrakt och sätter sig i sitsen att man är utan klubb faktiskt. Mm. För det ska man komma ihåg, det har jag tänkt på det. Det har ju gått rätt många dagar nu utan att han har en ny klubb, och säsongerna drar snart igång igen ute i Europa. Om vi pratar ut i Europa, och i Sverige är vi redan i full gång. Transferfönstret stänger om en vecka ungefär här i Sverige. Om det är aktuellt. Det är väl öppet längre ut i Europa, eller det är väl öppet betydligt längre. Mm. Men jag är lite förvånad att han, och jag undrar, jag skulle väldigt gärna vilja veta vad han gör nu. Tränar han på egen hand eller vad gör han? Vad liksom...
Ja, det är svårt att se vad han har att vinna på det som han gjorde nu. Men det är väl istället för att liksom bara gå till en annan klubb.
Det är väl att han möjligtvis kan välja helt fritt utan att det är en kostnad. Att han ser det som en möjlighet att kanske ingen var beredd att betala för honom. Men att det är lättare om man är en fri man. Men han är väldigt svår att läsa. Jag har pratat mycket med honom genom åren och haft många jättebra samtal. Och tycker han är en väldigt god person. Men han är svår att läsa ibland faktiskt.
Men det var
på han kan sätt... låta väldigt öppenhjärtig, men han är rätt svår att läsa ibland nu.
Mm. Det blev ju... Det har ju varit... Med tanke på hur bra han har varit, och så har det ju någonstans känns det skönt att det blev ett avslut här innan situationen, så att säga, innan situationstecken förvärrades. Att det blev lite infekterat, att han får sitta med ett kontrakt som är utgående för vissa, men liksom, och inte spela. Och det blir liksom, det skulle kännas deppigt. Det känns som att Guillermo Molins ett tag nu har varit lite elefanten i rummet. Att han har ju inte hållit den klassen som har krävts för att spela som startanfallare i Malmö FF. Och det känns som att ingen riktigt velat acceptera det. Man har liksom supportrar och hela tiden hoppats. Jag vet inte om klubben har haft någon förväntning på mig ibland. Jag har nästan upplevt som att klubben kanske inte riktigt haft den förväntningen heller. Men på att det skulle bli så, utan den förvandlats till en komplementspelare. Och det har liksom inte känts värdigt riktigt.
Nej, det är väl rätt uttryck. Så sen kommer jag inte ihåg vilken match, för det har varit så många matcher. Men han kom ju in i andra halvlek i någon match här och gjorde en fantastisk arbetsinsats. Och var direkt väldigt bidragande till någonstans i den här åtta matchsviten. Det enda jag kan känna är lite synd att han inte har kunnat, för det har han ju inte kunnat acceptera för sig själv, den rollen som en kanske en spelare som spelar var tredje, fjärde match. Med längre speltid och övertar inhopp. Alltså, kan han mentalt kunna klara den balansgången, så hade han kanske kunnat vara så viktig och så mycket Malmö FF som han egentligen är.
Mm. Ja, precis. Det var samma sak när MFF vann mot Lugano i hemma. Och han gör en jättebra match och gör mål och så. Det kändes som att nu visar han i klassen att han kan också spela på den nivån och hålla den klassen. Men så blir det liksom som att han antingen inte får chansen eller inte tar chansen i det som följer efteråt.
Sen ska vi bara tangera, det är svårt att fördjupa sig det också eftersom vi vet så lite. Så Tim Pritcha är ju på sitt sätt en lite liknande historia, även om de blir väldigt olika i ålder här. Det känns ju som att det har varit mycket krav och förväntningar som har uttryckts från Tim Pritcha och hans pappa Rade runt speltid och lämna sent besked om framtiden och så vidare. Jag tycker mest det är synd att spelare ibland, som sagt, nu har man inte hela bakgrunden, men att inte spelare har ett större tålamod som Fredrik var inne på innan. Att, alltså Tim Pritcha har ju verkligen fått chanser det här året, det ska vi ju inte glömma. Han har fått speltid i Europa League och han har startat när Allsvenskan startade. Och han är en jättestor talang, men tålamod. Titta på Mattias Svanberg, vilken tid han behövde på sig och var han hamnade till slut. Jag tror att man tar en stor risk genom att tro att frälsningen är ett lag borta i Danmark där det kan blåsa snålt snabbare än du anar.
Då tänker jag att vi ska avsluta detta avsnitt med att prata om Felix Bejmo som återvänder till Malmö FF, denna gången inte på lån utan på riktigt så att säga. Han har ju själv uttryckt att han tror att det här Jonas Thomassons spelsystem kommer att passa honom bättre än Ove Rösslers 3-5-2 variant. Vad är era tankar kring detta? Utöver det som ni har sagt flera gånger att Erik Larsson bör också vila.
Ja, du förströkte allt. Det var stryk allt jag hade att säga om det. Nej, men det är på många sätt en rimlig värvning av MFF. För man får en spelare man vet fungerar socialt. Det ska nog inte underskattas. Och att han i förra året, när han kom rakt in i ett spelsystem som, och det förstod inte jag då i alla fall, han absolut inte var speciellt van vid. Det är ju inte det första man kommunicerar som spelare. Nej, jag har ingen aning om hur man spelar vinda.
Det kan jag lösa.
Ja, nej, men det var ingen roll han föredrog eller var van vid. Och att han dessutom knappt hade tid att träna någonting. Träna in sig på positionen, för MFF spelade matcher hela tiden. Jag tror han sa att han hade kanske sovit. Han bodde på hotell hela tiden då också, och kanske bara, han hade väl haft en eller två lediga dagar i Malmö på hela den hösten. Det gick i ett liksom.
Jag tyckte inte att Bejmo gjorde någon större succé i MFF då, men jag tänker väl i samma banor att det känns väl som att en renodlad högerback kanske är mer hans cup of tea. Och att framförallt det som du började med, Fredrik, du tog orden ur munnen på oss, det är att Erik Larsson behöver nog både konkurrensen och vilan. Det är inte bra när han spelar. Och där då kan man se också, jag såg någonstans i flödet här när det här blev klart, att det nämndes att en ung Borgqvist, Linus Borgström, han skulle ha haft någon sjukdoms- eller skadeproblem under våren. Och där kan jag bara komma tillbaka till att jag kan tycka det är synd att vi inte får någon form av information som kunde förklara det här. Hur en kille som gjorde bra ifrån sig på träningslägret i vintras och faktiskt fick ett kontrakt plötsligt var helt inaktuell. Det hade ju kanske varit, men i det fallet, en väldigt bra information att veta att han är inte ett alternativ just nu.
Körtelfeber har jag hört.
Ja, jag har också hört det.
Det kanske vi får klippa bort om man inte får säga, jag vet inte. Det är känsligt allt nu.
Vi får inte säga vad vi har hört.
Du hör man.
Länge inte du röjer dina källor, Fredrik, så är det
okay. Körtelfeber satt just upp för Robin Söderlings tenniskarriär. Så det kan ju ta väldigt, det är ju en besvärlig sjukdom om det nu är så att det är något annat. Men det var nu helt nödvändigt för MFF, eller det var helt nödvändigt att få in en konkurrerande spelare. Sen om Felix Bejmo är vår bästa valet, det återstår att se. Han verkar ju vilja det här väldigt mycket, och det är en viktig egenskap.
Han så berättar ju det, att som wingback så kommer man ju betydligt högre upp i plan, eller man har en utgångsposition som är betydligt högre upp i plan, och det gör att man oftare hamnar mer felvänd. Alltså att man får ofta en back i ryggen. Och som ytterback så börjar man ju naturligt sett då längre bak och kan utnyttja kraften. Och det är väl mycket Filip Amos styrka. Och till viss del även Erik Larssons styrka. Det är lite därför jag tycker att Erik Larsson har varit bättre i år än vad han varit i fjol. Att han liksom kan komma bakifrån i fart och så att säga ruscha förbi sin markering. Det är ju speciellt bra om man inte har den här vansinniga liksom Ronaldinho-tekniken och liksom kan, eller kanske lokalifiera det lite mer Stefan Vecchia-tekniken, att man verkligen kan, alltså så att säga, vicka bort
sin Ronaldinho alltså.
Ja, exakt. Jag höjer honom lite väl mycket till skenen. Det ska bli intressant att se Bejmo i höst om de här nya förutsättningarna lyfter honom. MFF har ju ändå signat honom på 3,5 år. Det säger ju någonting om hur mycket de tror på den här värvningen. Djurgården lyckades ju sälja honom för, vad var det, upp på 30 miljoner för ett tag sedan. Så MFF hoppas väl på en liknande utväxling så småningom.
MFF har nu framför sig en ganska skön hemmavecka, eller vad man ska kalla det. Dels så var det uppehåll på nästan en hel vecka för första gången sedan säsongen drog igång. Sen så är det då hemmamatch mot Falkenberg på söndag, Krakowia i Europa League-kvalet på torsdag och sen Elfsborg toppmöte nästa söndag. Och det kan väl vara i kombination med avstängningar och skadekänningar och så kanske det är lite lägligt för MFF just nu. Nu får vi se hur de hanterar det. De kanske blir helt ställda av att inte spela match på en hel vecka.
Ja, är det några som inte tacksamt tar emot det här lite lugnare spelschemat så är det väl MFF någonstans. Jag gillar väl att det ska bli lite mindre matcher på något sätt för att liksom kunna återhämta och gnugga in det taktiska. Men är det något lag som klarar av att spela två matcher i veckan så är det ju Malmö FF.
Jag tror det är väldigt bra att det är Malmö möter Falkenberg nu och Elfsborg nästa söndag och att de inte har de här gulsvarta lagen eller gula lagen i omvänd ordning, för jag tror det hade varit betydligt sämre.
Då så. Vi återkommer i nästa vecka. Det här har varit avsnitt nummer 219 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Hej då.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.